Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Mord eller mig!
Mord eller mig!
Det var en som... När jag var ute på promenad förut, det var en som ylade efter åt så.
Var det en hund eller var det en människa?
Nej, det var en människa på en balkong.
Vad säger du, att en människa har ylat efter åken?
Ja, jag gick på promenad nyss och med Åke. Och så var det en på en balkong som stod och yla.
Ja.
Efter Åke alltså. Han tittade stint på oss.
Normalt.
Satt på balkongen. Yla över hela jägen. Och lite för länge också.
Nej, fy fan vad konstigt.
Ja, det var faktiskt weird. Åke brydde sig inte. Han tittade bara på mig med sina vackra ögon.
Åh, undrar vad fan är det som händer.
Han är duktig.
Det är samma gamla rövgäng. Vi är tillbaka igen. Jag heter Rebecka.
Jag heter Linnea.
Jag heter Tor.
Jag heter Moa. Moa.
Då måste du alltid ta en konstpaus innan, Tor.
Jag kommer ihåg vad man heter.
Jag heter Rebecka, jag heter Linnea.
Jag heter Tor.
Ja, jag heter Moa.
Jag är ett stort fan av nattradio. Och i nattradio är de ofta så...
Du har en bra nattradioröst ju.
Ja, det är sagoberättarröst. Nice. Det är nice. Det är ju det.
Ja. Vi tänkte köra lite pest eller kolera.
Ja.
Det är alltså att vi får två hemska alternativ, så vi måste välja mellan.
Ja. Nu ska
vi
gissa vilket
men alla
som är
inte...
pest eller vilket som är kolera.
Nej.
Det är så. Det är så det funkar.
Nej, men det är, alla är inte hemska. Okay. Den här tycker jag inte var så hemsk till exempel. Den första jag har tagit fram. Men det är att ha förmågan att kunna få något att börja brinna med hjälp av tankekraft. Eller förmågan att kunna få något att sluta brinna med hjälp av tankekraft.
Jag har båda förmågorna redan, så att jag kan inte välja.
Med en brandsläckare och en tändsticka.
Jag hade lätt tagit få någonting att börja brinna.
Jag hade nog tagit att få något att sluta brinna, för att fatta vad ball... När man, alltså vad man kan skrämma folk när de tänder ljus och sånt.
Jag tänkte mer att har man förmågan att få det att sluta brinna, kan man typ släcka sådana här stora skogsbränder och sånt.
Rädda världen.
Ja, de bara ring Rebecka.
Och så tänker jag bara på Australien.
Det kan serien om dig heta. Ring Rebecka. Och så handlar det om så här Australien som brinner och hur du bara flyger dit. För du kan flyga också. Släcka bränder med tanken.
Jag behöver inte flyga dit. Jag kan ju bara sitta hemma på min soffa då och tänka på Australien och att så slutar det brinna. Liksom. Jag måste väl inte vara nära.
Eller? Så är det någon stackare som är ute och tältar där i Australien.
Och sparar man in lite på CGI.
Och så bara släcks den så bra.
Det blir inget med det.
Fast du måste åka dit, för att du kommer ju inte få någon cred om du sitter hemma på soffan. Du måste ju stå där och bara okej, vänta lite nu. Nu ska jag släcka den här branden med min tankekraft. Och så håller du det på tinningarna och så släcks den så att alla ser att det är fan hon som
måste man få cred då?
Ja.
Ja, men alltså jag kommer ju garanterat vilja ha credden.
Det är klart man vill.
Det är klart att jag vill.
Lite
det är den
enda anledningen
varför jag väljer att jag vill kunna släcka bränder.
För att vara världskändis.
Ja. Mm.
Jag tänker så här, tänk hur mycket det kostar att släcka en sån stor brand. Och då skulle du kunna ta hälften av det priset som betalning för att släcka allt. Och det kommer ändå vara jättebra betalt.
Ja, sant. Sant.
Alltså man vill ju inte kräva betalning. Man
nu tänker
ju...
jag ta resta.
Ja.
Men man vill ju gärna bli miljonär, tänker jag.
Ja, det vill man. Men man kommer få pengar kastade på sig ändå.
Ja.
Man är en hero.
Man kommer i samarbete.
Exakt. Här... Samarbete med.
Den här telepatiska brandsläckningen är sponsrad av.
Tänder på. Och du släcker. Så att de måste ringa Rebecka.
Just det. Och så delar vi på pengarna sen.
Exakt. Smart. Och jag är gift med Linnea. Då tänker jag.
Ja, just det. När det här så blir verklighet.
Då kommer jag också få leva gott.
2024.
Ja, exakt.
Ja, okay.
Vad skulle ni välja helst? Att skära upp mungiporna med papper? Det där blev ett litet pip förut för jag läste det. Eller bli stucken av en geting i tandköttet.
Jag hatar ju allting som...
Stucken av en geting i tandköttet.
Ja, men.
Jag hatar ju allting som gör runt i munnar.
Alltså fy fan med mungiporna. Och det läker ju aldrig.
Alltså jag är ju allergisk mot getingar. Så det har gått jävligt illa. Men det hade också varit ett roligt experiment. Är jag verkligen allergisk fortfarande? Jag vet inte. Vill testa.
Testar det tandköttet.
Ja, vi testar i munnen där man verkligen inte vill svunna upp. Men... nej.
Jag tar getingen ändå, tror jag.
Men jag hade satt den så här vid min sån... Alla som snusar och har tittat sig själv i snushålorna har ju sett zombiehuden som bor där.
Ja, elefanthuden liksom.
Ja, den är ju riktigt slämmig egentligen. Så att sätter man getingen där, jag tänker inte att det gör inget. Det är ju dött där uppe. Det är ju åratal av misshandel.
Det är bara död vävnad.
Ja.
Det är ärvävnad.
Ja.
Ja. Det är coolt ändå att gå runt med jokerjipor.
Nej, fy helvete.
Fast det är bara ett papper, så men det kan inte vara så farligt.
Man kan ju bara ta...
ett paperkatt alltså.
Ja, det är ju
man får in jättestora grejer. Alltså,
nej, jag får inte
en hel kebabrulle.
Du kan ju inte med papper skära hela vägen upp i kinderna. Det blir ju bara sånt här lite
irriterande. Det är klart jag kan, om jag såg det.
Nej, men
det
med papper var det ju. Yeah. Papercut i mungipan. Ska du såga med pappret?
Ja.
Nej, för att kunna äta helt kebabrulle.
Exakt min...
Okej, alltid uppklädd i finkläder eller alltid iklädd mjukisbyxor och en skön hoodie. Också ett så skön hoodie.
Lätt mjukisbyxor, alltid.
Får man finkläderna liksom till sig eller måste man liksom lägga ner hela sitt liv på att planera finkläder?
Gud vad du är svart och vit.
Nej, men för att om jag måste välja en tillvaro där jag också måste liksom bestämma outfits.
Men du behöver ju inte lägga ner hela ditt liv och själ för att klä dig fint.
Men om de ska vara fina finkläder liksom. Man vill ju att det ska vara fint. Så då jag väljer finkläder då.
Ja. Jag väljer mjukisbyxa, dröm. Jag kommer på ert bröllop i mjukisbyxa hoodie.
Det hade varit nice.
Du har en sån.
Du blir utkickad.
Nej, du blir inbjuden.
Utkickad.
Inbjuden.
Nej, men hallå. Du har ju sån här klänning i sån här mjukismaterial.
Ja, såklart.
Det är så gott. Det har jag ofta här hemma.
Frotté-klänning.
Det var tråkigt.
Jag la min curryklänning i tvätten förut.
Fy.
Curryklänning. Ja, men när man lagar currygryta så sätter det sig ofta i kläderna.
Sitta i en isoleringscell i 30 år utan någon möjlighet att ta ditt liv. Eller dö.
Nej, men gud!
Jag är dött.
Men får man komma ut sen efter 30 år?
Ja, men då är man ju...
Då är man inte med...
Då är man sjuk i huvudet.
Får man böcker
och
sånt?
Jag vill dö. Nej, du får ingenting.
Det är en isoleringscell.
Det framgår inte.
Här är en isoleringscell med tv-spel.
Jo, men de som sitter 30 år...
Du vill ha varje dag också.
Nej, men de som...
Ring en vän.
De som sitter så länge i isolering, de får ju typ en bibel eller någonting.
Nej.
Jo.
Nej,
men du har ju tittat på så amerikanska fängelsefilmer typ.
Ja, jag vet inte. Någon gång. Men jag menar, man kan ju inte sätta en människa i 30 år i en isoleringscell utan någon stimuli.
Men det ska ju vara plågeri.
Det är ju så därför det man har isoleringscell.
Jo, men inte i 30 år.
Nej, men nu var det frågan. Nu var det frågan. Ska du sitta där i 30 år utan någon yttre stimuli eller ska du dö?
Yttre stimuli.
Jag sitter där med en bibel.
Okej.
I 30 år.
Jag väljer det gör du inte. Så vi alla dör.
Jag väljer 30 år med yttre stimuli.
Oh. Nej, men hörni, nu kör vi
ett fall.
Jingel. Digi 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 digi. Året är 1997 och vi befinner oss i Linköping. Där bor Petter i en lägenhet. Petter är 21 år gammal och har en hjärnskada. Jag vet inte riktigt vilken sort, men han sitter i rullstol och han stammar när han pratar och har liksom svårt med sin finmotorik. Den här dagen när det här börjar utspela sig har han just fått ett paket. levererat till sig. Med en dator, ett modem och en skrivare. Och när han har öppnat sitt stora paket då, efter mycket om och men, då ringer hans mamma Maria. Petter berättar då stammande för sin mamma att han har fått en dator och att han är säker på att det är hans pappa som har skickat paketet. Och hans föräldrar liksom tycker inte särskilt mycket om varandra. Så mamman då, Maria, hon är inte särskilt imponerad av den här datorn och menar liksom att en sån som Petter inte har någon användning för en dator, eller av en dator. Hon verkar dessutom bli rätt så arg för att det är just Petters pappa som har skickat det här paketet. Så i telefonen säger hon till Petter att hon har sagt till honom flera gånger att inte ta emot paket från sin pappa liksom. Sen säger hon också att hon ska komma över dagen därpå och se till att Petter skickar tillbaka paketet. Och sen lägger hon på. Petter ringer sin pappa och tackar för paketet och sen sätter han igång att installera datorn. Och sen sitter han i princip hela natten och skriver. Han har ju en hel del problem med att prata och uttrycka sig liksom. Och pratar helst inte med människor som han inte känner. Men den här datorn ger honom då en möjlighet att uttrycka sig lite mer ohämmat. Även om det tar ganska lång tid eftersom han har svårt med sin motorik liksom. Men det här är någonting som han, alltså det är, blir en väldigt viktig sak för honom liksom, att få den här möjligheten att kunna uttrycka sig. Men han sitter liksom hela natten och när hemtjänsten kommer och ska lägga honom liksom, så är han bara så, nej ni kan gå, tack och hej. Och så vill han bara sitta och skriva. Strax före klockan 7 i morgonen därpå, då har han somnat i sin rullstol vid datorn liksom. Strax före klockan 7 i morgonen därpå så vaknar Petter där han har liksom slumrat i sin rullstol av att någon öppnar dörren. Och det är Petters mamma Maria som inte har någon nyckel till Petters lägenhet. För att det är något som Petter verkligen har krigat för. Han vill liksom inte att hans mamma ska ha en egen nyckel. Men Maria har lyckats övertala fastighetsskötaren att Petter har blivit svårt sjuk och blir då insläppt i lägenheten. Och jag vet inte riktigt om det här är en vanlig lägenhet eller om det är någon slags så LSS-situation. Mm. Jag vet inte riktigt. Men Maria stormar in i lägenheten i alla fall och går direkt till datorn. Och ser då att en del av texten som Petter har skrivit handlar om liksom deras relation. Och typ talar om mamman i lite så negativa ordalag. Och hon blir inte glad av det. Så då tar hon hjälp av fastighetsskötaren som bär ut datorn och ska liksom slänga den i miljörummet. Dumt.
Taskigt.
Dum mamma.
Fett taskigt.
Eller hur? Sen ringer mamman Maria till Petters läkare. En läkare som alltid verkar tycka att Maria vet bäst. Och Petter hör sin mamma berätta för läkaren att han har blivit sämre, att han är stökig, att han är bråkig, att det liksom, de har massa problem typ. Så de beslutar tillsammans, mamman och läkaren, att höja Petters dos av hans mediciner. Det verkar vara en hel uppsjö av olika tabletter. Både starka läkemedel mot smärta, men också olika så här, centralstimulerande starka tabletter. Läkaren rekommenderar också Maria att ringa till Petters socialassistent, vilket hon gör. Och även den här socialassistenten är väldigt mycket i maskopi med mamman. Liksom. Och de bestämmer då att Petter ska flytta hem till Maria igen.
Nej.
Jo. För att de liksom är överens om att han klarar inte av att bo själv. För att han har inte sovit under natten och så här, han har skickat hem hemtjänsten eller liksom assistenterna. Och sen drar Maria ur telefonen ur väggen och lämnar Petter gråtande. Och jag vet. Och då har ju mamman liksom, när hon drar ut telefonen ur jacket, då har hon ju gjort det omöjligt för Petter att liksom få någon hjälp av någon. För att han kan inte sätta i den själv. För att han kan inte böja sig så långt ner. Och han kan inte använda sina händer tillräckligt bra för att kunna sätta i det liksom. Petter har bara bott själv i sin lägenhet en kortare tid. Men, och det är svårt liksom. Han har många svårigheter som gör att det blir svårt att bo själv. Men han får det att fungera. Och han trivs jättebra med att få bo själv. Han får hjälp av flera assistenter eller typ hemtjänst varje dag. En som hjälper honom vid väckning, en vid läggning och så flera som hjälper honom under dagen med mat och hygien och sånt. Och lägenheten är ju då såklart anpassad så att han liksom kan klara sig ganska så bra själv. Men det som är svårt är ju typ att ta sig i och ur rullstolen liksom. Petter har haft en mängd olika personliga assistenter genom sitt liv. Ända sedan hans föräldrar skilde sig då när han var 2 och han fick bo med sin ensamstående mamma. Och det var ju jättejobbigt för henne att ha hand om ett barn som inte kunde klara sig själv, menade hon. Det var en assistent då som han tyckte extra mycket om, som jag kallar för Monica. Hon hjälpte Petter att träna och liksom närde hans dröm om att en gång kunna spela rullstolsbasket. Med Monikas hjälp så kunde han efter bara några månaders träning gå några steg själv. Så det här liksom fysiska träningen, eller vad det de nu gjorde, hjälpte honom jättemycket. Men en dag när Petter hade kört rullstolsrace i lägenheten så hade han rullstolen vält. Och han hade liksom legat där bara och väntat på att någon skulle komma och rädda honom typ. Och då kommer Monika dit och Monika och Petter liksom somnar tillsammans på golvet. Och mamman då, Maria, hittar dem där i famnen på varann. Och det gillar inte hon. Så hon anmäler Monika och säger att Monika har utnyttjat Petter sexuellt. Vilket resulterade i att Monika blev av med jobbet. Mm. Och det, redan här börjar liksom Petters hat mot sin mamma då växa. Han fick inte heller lov av sin mamma att fortsätta med träningen som han och Monika hade påbörjat. Även om han ibland försöker träna själv i smyg när mamman inte är hemma då. När fastighetsskötaren och mamma Maria burit ut hans dator så lyckas Petter, för då har mamman dratt ut jacket ur väggen. Så Petter slänger sig ur rullstolen och lyckas med hjälp av sin mun sätta i jacket igen i väggen. Och liksom blöder runt tänderna och så här. Men han lyckas med det och han lyckas dra ner telefonen och ringa till Monika. Och Monika kommer till lägenheten och då liksom hjälper hon honom att hämta datorn ur miljöhuset typ. Och lägger den i sin bil så att hon ska kunna liksom ta hand om den tills de har övertalat mamman om att han ska få en dator. Och hon lovar att prata med områdeschefen och försöka förhindra att Petter ska flytta hem till sin mamma. Men hon lyckas inte med det. Istället flyttar Petter hem till sin mamma igen där han blir itryckt mediciner som han menar gör honom till en zombie. Ibland lyckas han liksom spotta ut tabletterna, men ibland inte. För hans mamma övervakar honom nästan hela tiden. En dag är mamman Maria i tvättstugan när posten kommer. Och då fångar Petter upp ett brev i knät liksom, när det dimper ner genom brevinkastet. Och i det, bland de här kuverten så finns det ett saldobesked. Där det står att Petter har ett bankkonto som han inte känner till. Och att hans mamma nyligen har tagit ut pengar från det bankkontot. Och han har ju liksom inget bankkort. Och inga, alltså han har inga medel mer än vad hans mamma kan erbjuda honom liksom. Och nästa gång hans mamma går ner till tvättstugan så ringer han sin pappa. Och frågar varför han har en massa pengar och var de kommer ifrån. Då berättar pappan att de pengarna han har är ett arv. Alltså de pengarna som finns på det här bankkontot. Och så berättar pappan också att Maria och hans Petters pappa inte är hans biologiska föräldrar. Utan adoptivföräldrar. Något som Petter inte kände till. Och de inte har liksom velat berätta för honom. För att han är svag, menar mamman. Han frågar direkt varför de åtog sig att ta hand om en gravt handikappad unge. Och då berättar pappan att han liksom påminner honom om att så här, ja, men du kommer väl ihåg vad som hände. Du har ju inte alltid varit sån här liksom. Du har ju blivit sån här. Och Petter är typ så, va? Vad pratar du om liksom? Jag vet inte vad handlar det här om. Och då berättar pappan att om den tragiska olyckan som hände precis innan föräldrarna då skilde sig. Och då var det så här att mamma Maria skulle bada Petter när han var liten, typ 1,5. Och när Maria gick ut i badrummet då för att svara i telefonen som ringde så halkade det lilla barnet ner under vattnet och fick en hjärnskada. Så Petter får helt enkelt veta att han har blivit sån här. Han har inte alltid varit sån här. Vilket han kanske har vetat även innan men inte riktigt förstått typ. Och han misstänker då sin mamma, såklart. Några dagar efter han har fått den här informationen så börjar han liksom att planera sin flykt och sin hämnd mot sin mamma. Och han sitter och då slumrar framför tvn. Mamman Maria som tror att han sover lämnar lägenheten och Petter skyndar sig till telefonen för att ringa Monika. Men hans mamma kommer hem innan Monika hinner svara. Och hon blir då rasande. Hon tar telefonen ur hans hand och liksom skakar om honom. Och då trillar det ut en massa piller som han har gömt i sin rullstol. Mm. Och Monica, eller Maria ser även saldobeskedet som ligger under dynan i rullstolen. Då blir Maria rasande, men hon lugnar sig snabbt och så går hon till städskåpet. Hon tar fram en stege och börjar tvätta fönstren på balkongen. Och så, de bor på 13:e våningen och det är riktigt kallt. Det är liksom vinter, så det är kalla vindar som blåser in i lägenheten. Och Petter har varken en filt eller en tröja som han själv kan hämta. Så han sitter liksom fast i att sitta och frysa och huttra medan hans mamma svär och skäller på honom. Och så börjar hans mamma liksom prata om att vad sorgligt det skulle vara ifall du fick för dig att rulla ut på balkongen och jag råkade gå till affären och sen kanske jag glömde nycklarna till lägenheten och kanske inte kunde komma och rädda dig i tid. Vad ledsamt det kommer vara när alla får veta att du har frusit ihjäl på balkongen. Och så säger hans mamma, imorgon hamnar du i långvården om du inte råkar frysa ihjäl i natt. Och Petter, det svartnar för Petters ögon. Han tar ett fast grepp om hjulen på rullstolen. Och han har ju övat på att köra rullstolsrace i lägenheten när han närde sin dröm om att spela rullstolsbasket. Så han hinner få upp lite fart på vägen mot balkongen innan han träffar stegen med knäna. Både hon och stegen faller över kanten på balkongen. 13 våningar rätt ner i asfalten.
Boom.
Modellmyt!
Jag tycker det här låter väldigt mycket som filmen Run.
Just det.
Som är typ exakt nästan det här. Som, var det du och jag som såg den? Eller? Ja, var du med när du såg den?
Alla vi tre såg den. Det var tjejen som satt i rullstol med hennes mamma.
Ja, den filmen jag. Ja, men den var ju svinbra.
Det var hennes, jag tror det var väl att hennes mamma gav henne medicin som gjorde att hon var utslagen.
Där, vad heter det, syndrom som också är den här
proxy.
Andra.
Münchhausen by proxy.
Exakt.
Är det den med Sarah Paulson? Hon från American Horror Story.
Ja, det kan det vara.
Det kan vara.
Ja, nej men den var ju typ så. Hon fick reda på massa grejer som inte var sant. Och att så här, ja. Men hon fick ju reda på att, det, att hon inte var, hade några problem egentligen.
Mm. Det var en medicinsk fråga. Lite så, Gypsy Rose.
Mm. Ja, verkligen.
Men, ja jag vet inte. Det kan ju vara att du har skrivit om den filmen lite.
Åke.
Åke vill också vara med och gissa.
Hallå.
Men det hade varit lite märkligt om hon gjorde det, för vi har ju tipsat om den filmen här i podden.
Ja, det kanske vi har.
Ja, ni tipsade ju, men jag såg den ju efter ni hade sett den, för att ni tipsade mig om
och
den.
Och sen skrev du en modellmyt ut efter den.
Nej, eller kanske, vem vet.
Jag blev bara jättechockad till att börja med att det här var i Sverige.
Ja.
Det var, det brukar vi inte ha.
Nej, jag
och där
brukar
blev
ju...
jag så här, är det en myt då?
Ja, det ligger någonting i det också. För att vi brukar ju inte ha så nutida grejer. Och framförallt inte i vår närmiljö.
Mm.
Och då känns det kanske också som att det är en... Att du har tagit en...
Jag satt länge och tänkte också, hade det här varit på riktigt i Sverige, då hade jag hört detta. Och så bara, nej, för fan, jag vet ju ingenting som händer i världen.
Fast det hade man nog kanske ändå gjort om det var Sverige 97, liksom.
Nej,
det finns så mycket grejer man inte
det är bara en som har ramlat ner från. Okej, kan du vara tyst nu? Kommer! Det är ju inte nödvändigt att man vet om en sån här grej när det egentligen bara är en person som har ramlat från en balkong. Alltså, det är ju inget... Hela bakgrundsstoryn, alltså svensk media brukar ju inte göra liksom dödsfall till sådana stories typ. Mm. Om det inte typ är att det har hänt något barn eller alltså eller det är något liksom väldigt dramatiskt som har skett som ja.
Mm.
Det är väl typ Engla och John Ron som är. Och så han, vad heter han som blev skjuten av polisen?
Just det, Erik.
Erik, precis. Det är de tre som man har koll på, typ. Eller som jag har i alla fall.
Mm.
Ja.
Som har blivit stora uppmärksammade grejer av alla.
Ja, men vad finns det för dramatiska kvaliteter? Alltså som gör det till en myt.
Jag tänkte ju först att det hela tiden skulle sluta med att han dog.
Mm.
Och då var jag så inne på det att bara säga, nej men det här är ju så, det här är för det här är en sån stor grej, det här hade man hört om.
Men om han dog, typ. Vem hade då berättat historien?
Men är det ju bara... Men han dog ju inte, det var ju mamma som dog.
Nej, men om han dog, vem hade då berättat historien? För det känns som att man får så mycket dålig skit på mamman. Det känns som att mamman har så mycket kontroll över.
Fast det är ju alltså ett vittnesmål. Om ja, hon
det
har kanske blivit... finns.
Det är väl den här Monica då? Mm. Ja. Ja, undrar om han har han skrivit det här? Tecknat ner detta? Med hjälp av vittnen.
Men va? Va?
Han lever ju.
Ja. Vad är det du hittar på nu? Du förvirrar mig jättemycket.
Jag förstår inte heller.
Nej, jag menar... eftersom att det finns så mycket... det är ju, om det är på riktigt så måste det ju vara han som har berättat alla de här detaljerna med allting. Liksom.
Ja. Varför det? Eller?
För det är så mycket detaljer med medicinen och liksom hur allting har gått till. Det är så explicit.
Ja, men det är väl inte så konstigt att sånt kommer fram i intervjuer eller i förhör eller vad som helst om det har skett en sån här grej.
Nej.
Eller... Så är han helt sjuk i huvudet typ, och har suttit och skrivit den här berättelsen på datorn. Och bara hittat på allting.
Mm-hmm.
Det var bara...
Jaha, så att det är myt.
Egentligen, så allting
alltså,
är...
det är han som har skrivit ner det, fast egentligen så är han
det
fast
liksom
i skiten
inte.
Liksom.
Han bara
det är hans dröm.
Jag vet inte.
Är han en vanlig så...
Jag tror att det här är mord, så säger jag.
Mm.
Ja.
Jag tror... alltså det var... Nej, jag ska inte säga att det var rätt åt mamman. Det är inte rätt åt att döda någon. Men det var ändå... jag tyckte hon var jävligt oskön alltså. Mot honom.
Nej.
Jävligt oskön.
Ja.
Ja, det får man ändå ge henne.
Men
faktiskt.
Vad tror du då?
Jag vet inte.
Jag tror myt.
Ja.
Jag är säkert fel igen. Men jag står fast vid emot. Jag är alltså kritisk och tänker att allting är falskt hela tiden.
Mm.
Jag tror att det är mord idag.
Moa tror myt.
Mm.
Tror du har den avgörande rösten då?
Mm. Jag tror mord. Jag tror mord.
Mm, då gissar ni mord.
Mm.
Det är fel. Det är en myt.
Meth.
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 Det är ett lyssnartips.
Mm-hmm.
Från en tjej som heter Mimmi som har skrivit ganska mycket till oss på Instagram.
Tack Mimmi.
Tack så mycket Mimmi. Och hon tipsade om det här som är ett kapitel i en bok som heter Sju rysare av Bengt-Åke Kras.
Mm. Oj.
Och kapitlet heter Jag är inte en grönsak. Och hon har varit så vänlig att jag har fått läsa hennes exemplar av boken.
Mm-hmm.
Va? Ja. Och det tyckte jag var väldigt snällt av henne.
Mm. Verkligen.
Mycket tack, bra Mimmi. Tips. Sen har jag, måste jag ändå erkänna att jag har parafraserat en del.
Mm.
För att ni inte skulle... För att typ det här med arvet... då kände jag lite så att det blev Harry Potter nästan. Att plötsligt en dag får man veta att man har ett bankvalv på Gringotts med massor med guld. Liksom. så ja, jag har parafraserat lite grann. Men själva the core story är liksom densamma. Ja.
Mm. Ah, du hade rätt.
Du hade rätt.
Mm.
Ni hade fel.
Ja.
Nej, men, ändå skönt. Jag tycker alltid det är skönt när det är en myt.
Ja, jag med. Mm. Alltså, det är därför jag alltid gissar på det, för jag vill ju att det ska vara det också.
Och då kan man alltid bli glad när man har rätt. Man blir inte glad när man har rätt när det är mord.
Nej.
Liksom.
Nej, precis. Det är alltid skönt att kunna säga nej, det här var inte på riktigt och det var ingen som dog. Hurra!
Mm. Mm.
Happy thoughts.
Men alltså, jag tycker fortfarande att det var fett taskigt av den här mamman. Nu var det ju inte på riktigt, det var ju bra. Ja, det finns ju säkert taskiga människor där ute.
Precis.
På riktigt också.
Ja, det gör ju det.
Det har vi ju lärt oss under tiden i mord eller myt när det inte är myt.
Mm.
Mm-hmm. De är ju också fett taskiga, de andra.
Ja.
Men den här mamman var lite mer så psykologiskt taskig. Ja. Och eftersom att det ligger lite närmare ens egen verklighet så tycker jag det känns typ mer taskigt.
Ja, jag fattar det.
Alltså typ så här, folk som styckmördar och gör massa sjuka grejer.
Mm.
Det är så långt bort så det känns bara som att det är så här biblisk ondska liksom.
Mm.
Det känns liksom lite bortom. Men det här blir man liksom irriterad på.
Men precis.
Jag tycker det är läskigt också den här tanken av att någon, man liksom sätter någon i en situation där den inte har någon kontroll överhuvudtaget.
Precis.
Och inte kan göra någonting åt det.
Exakt.
Liksom. Och bara, man får bara liksom finna sig i det som personen utsätter den för. Det är så jävla obehagligt.
Fruktansvärt.
Ja, men just det här att ta ifrån teknologi som ändå finns tillgängligt för folk som kanske inte har förmåga att föra sig på samma sätt som andra människor i samhället.
Mm.
Det finns ju ändå teknologi som kan hjälpa dem att på ett sätt
uttrycka
sig precis lika fritt som en annan. Liksom.
Men också så här fysiska begränsningar, typ låser en dörr.
Ja,
det är...
Ja.
Då är den låst liksom.
Mm. Ja, precis.
För man har inte finmotoriken att kunna vrida om nyckeln liksom. Mm.
Ja, det blir ju väldigt komplext.
Alltså jag tycker att Münchhausen by proxy är så obehagligt.
Men det är så det är fan det obehagligaste.
Det är verkligen ett sånt psykologiskt syndrom som jag
så fruktansvärt
alltså jag får rysningar. Mm.
Det är nog det äckligaste vi har.
Ja.
Hellre än bara en ren ras, jag håller på att säga, renodlad psykopat.
Ja, alltså där, så här, det kan man ändå...
Det är konkret.
Jag har så svårt att förstå den grejen att man har så stort behov av att ta hand om en annan människa.
Att kontrollera man, skulle jag säga.
Ja, och kontrollera. Men det, att se till så att den människan inte klarar sig utan en.
Ja.
Är det ju liksom.
Ja, men man vill ha, känna att man får liksom den makten på något sätt. Det är ju äckligt med människor som är makttörstiga överlag.
Ja, det är det.
Jag undrar vad som skulle ha hänt med honom om det hade varit på riktigt.
Hade blivit fria. Alltså,
han hade väl fått sitt...
Tror du det?
Ja, tror jag. Jag tänker att om man har så mycket personal som kan vittna om liksom misshandel och typ bara det att om man har ett barn som är väldigt sjuk och man byter läkare ofta. Idag vet vi ju att det är röd flagg liksom.
Mm.
Att någon önskar en annan läkare till sitt barn.
Mm.
Mer än liksom vad som är kanske normalt. Och att man då kan man ju titta i journaler att så här, den här läkaren och mamman har varit oense och så har mamman önskat en ny läkare. Och så har det hållit på så liksom.
Men det spelar ingen roll, du får ju liksom ändå inte mörda någon. Även om det är självförsvar. Så att det, jag tror inte att han skulle bli friad. Däremot kanske det skulle bli typ psykolog.
Ja.
Vård.
Typ. Om vi har en juristlyssnare där ute kan ni skriva till oss.
Nu pratar ni med varandra.
Jag var klar.
Jag har ju hittat, i somras så hittade jag ju en kompis till Carolina. Som jobbar, som är kriminolog. Eller jobbar inom kriminalvården. Så vi skulle faktiskt kunna fråga här. Jag frågade så här, är det okej om jag skickar frågor till dig som vi saker vi undrar över i podden? Jag skulle faktiskt kunna skicka en fråga och kanske publicera på Instagram.
Alltså, Gypsy Rose dödade ju sin mamma.
Ja, och hon hamnade ju,
i fängelse.
I fängelse då.
Det är ju tragiskt.
Ja, alltså det
men
fallet.
Här är det också ett fall där någon redan och, har då, en diagnos hjärnskada. Alltså,
ja, här är någon som är sjuk på riktigt.
Jo,
ja,
liksom. Men fast det var väl lite hon som, det var väl hennes pojkvän som gjorde själva, hon var ju en del av själva mordet. Men
precis.
Just
men, ja, hon hade ju liksom planerat själva mordet. Och
sett till så att det gick att genomföra, men exakt. Det var inte hon sin... liksom begick själva mordet. Men,
men personen i den här, i våran berättelse var ju inte fysiskt nedsatt.
Mm.
Jag tänker att så här, kriminalvård och sånt är väl mer för folk som har psykiskt
ja, det är det jag funderar lite på.
Så då kanske man, då får man liksom inte eller jag
sen, vet inte. Sen så är, blir det väl också lite mer komplext när det bara är förövaren själv som kan vittna om vad som har hänt. Det blir ju som Candy och Betty-fallet. Mm.
Men jag tänker, även om han var fysiskt liksom nedsatt så har han ju ändå upplevt de typen av trauman som säkert har påverkat hans psyke ändå. Liksom.
Ja, visst. Absolut.
Så han är ju nedsatt psykiskt med, kan jag tänka mig.
Men det är det jag menar. Det är därför man får den psykologvården. För att man, det kommer komma fram att han har blivit psykiskt misshandlad och har förmodligen PTSD etc. av
ja, men precis.
Handlingen som hans mamma har gjort mot honom.
Och jag tänker att det skulle finnas mycket bevis för den misshandeln.
Mm.
Eftersom han har varit mycket i vården och har liksom personlig assistans och sådär. Och att det skulle finnas människor som kan vittna om att det faktiskt inte har gått rätt till liksom.
Summan och karimumman, det är ju jävligt gött att det här inte var sant, ja, som tur är, men det händer ju faktiskt på riktigt.
Ja, ja,
visst. Det är ju det som är...
Och också det här att man ibland går över huvudet på den som är i behov av vård.
Ja,
det är så jävligt. Det gör mig nästan mest arg av alltihopa, att man så här, att läkaren och mamman konspirerar över en liksom vuxen människas liv.
Mm.
Han måste ju få lov att, alltså i första hand så ska man fråga den som ska ha vård. Om vad, vilken typ av vård de känner att de behöver. Precis. De vet ju bäst själva vad de...
Ja, men framförallt om man inte har någon liksom funktionsnedsättning som påverkar kapaciteten omdömet. Och omdömet. Liksom. Mm. Då behöver man, då har man inget behov av att ha en förmyndare.
Nej, exakt.
Nej, verkligen inte.
Så det är ju lite av ett plot hole,
ja,
i historien.
Det är det.
Jag trodde att det var det som skulle liksom give it away.
Det får jag på nu.
Men, nej. Men jag tycker det är väl, alltså den här boken, Sju rysare, det är en bra bok liksom. Det är så här, ja men typ unga vuxna eller liksom tonårslitteratur. Och Bengt-Åke Kras har skrivit massa sådana böcker som är, ja, riktar sig till unga vuxna typ. Eller tonåringar. Men jag tyckte det var väldigt charmigt i den här berättelsen att man kan liksom inbilla sig att Petter då, huvudpersonen, ja, han heter Max i boken. Men man kan inbilla sig att huvudpersonen har skrivit det här på sin dator.
Mm.
Som han kanske har fått tillbaka liksom.
Mm.
Som jag sa.
Som du sa, ja. Precis.
Har ni lyssnat någonting på Bengt-Åke Kras? En reggae-artist från Malmö.
Nej,
det är Bengt-Åke Kras bror.
Tvillingbrorsa, ja.
Däremot har jag träffat
de har samma förnamn men olika efternamn, de här tvillingarna.
Det är jättekonstigt.
Däremot har jag träffat Bengt-Åke Fnas.
Oh, han är nästig alltså.
På vintern.
Riktigt torr.
Så torr.
Lämnas spår. Läppar. Som den här smutsiga ungen i snobben.
Han är så äcklig. Det typ luktar äckligt i min näsa när jag tittar på det.
Men
han ser så
någon
smutsig
som
ut.
Man alltid bjuder på fest i Bengt-Åke Kalas.
Ja.
Han är så härlig, så jättehärlig.
Han har alltid med sig god dryck och snittar.
Konfetti i ryggen,
ja, ja,
hela
alltid.
Tiden.
När man kramar honom så bara puff, så är det konfetti ur öronen på honom.
Och skulle inte ni anställa han Bengt och åker bas till ditt band?
Till bandet, ja.
Jo. Jo, men han är svår att få tag på.
Så dumt.
Han jobbar ju liksom med, han jobbar ju ihop med Bengt och Knas i reggae-projektet.
Ja, just det.
När de vill ha lite mer tyngre grejer så liksom, när det ska vara lite så dub eller vad det heter.
Något som jag alltid brukar prata med när det är dags att deklarera i Bengt och skatten.
Han är pålitlig.
Det är därför jag inte kan göra sånt.
Och jag tänker, du tror som jobbar inom vården så, du kan ju bara kontakta Bengt-Åke Las.
Ja, det är bra. Sant. Men det är ju sekt när man är ute på krogen.
Där har han ringer Bengt-Åke Mas.
Precis.
Ja.
Mm. Eller när man är på krogen och blir utslängd av Bengt-Åke Schas.
Men det beror ju alltid på Bengt-Åke Kras som kastar, ja, alla
ofta så blir ju den som är utslängd, det är ju Bengt-Åke Slashas.
Och den som är kvar till sist är Bengt-Åke ett sista glas. Nej, men med det så säger vi tack och hej.
Ja. Mm.
Tack och hej.
Tack så mycket, Mimmi.
Ja, tack, Mimmi.
The best. We love you. Ja, ah, okej. Okay. Puss och kram. Hej.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.